får man säga, Anders.
Ja, vilken tid det tog. Det var ju uppe sitta kväll senaste gången. Men nu är det dags för 40:e programmet av cykelradion.se. Och våren är på gång.
Ja, äntligen där också.
Mm. Åtminstone när man bor i Örebro så att säga är våren på gång. Det är långt och avlångt långt, så att ja, våren är ju redan i Skåne och även per definition har jag hört.
Ja, i Skåne har jag också hört. Det har inte ens varit vinter i år. Det var höst hela vintern, ja. Meteorologiskt.
Ja, det är ju så med vinterhalvåret i Sverige. Det ser väldigt olika ut. Men som sagt, våren är på gång, vi är på gång och cyklarna är på gång.
Ja, har du kvar dubbdäcken eller har du bytt till sommardäcken?
Dubbdäck kvar fortfarande fram, det är det. Men funderar kanske på att dra dem till helgen eller eventuellt så väntar jag på ett bakslag. Vi brukar ju få några sådana. Mm.
Jag som då, alltså du är ju mycket mer nyttocyklist än vad jag är. Särskilt nu när jag är tillbaka, vi ska väl säga, jag är tillbaka hemma igen i Hampetorp just nu och då är jag mest fritidscyklist. Så att jag ska plocka av dubben nu för att jag kan ju välja dagarna som jag ska cykla på. Jag kan ju strunta om det blir ett bakslag då och cykla.
Ja, det låter skönt. Ja. Ja, det är en härlig tid. Dubbdäcken åker av och rattmuffen åker in.
Mm, det är det. Annars har jag ägnat mig åt en intressant form av cykling den här första delen av året. Jag har varit sån här, vad ska man säga, administrativ cyklist. Okay. Det har varit spännande.
Och vad innebär administrativ cyklist?
Nej, men jag är med i Örebrocyklisterna, precis som du. Och jag har suttit med i valberedningen. Vi hade årsmöte för nyligen. Och det är spännande att sitta i en valberedning.
Det kan jag tänka mig. Det är en hel del jobb. Det kan jag tänka mig. Jag vet, jag har ju suttit i samma valberedning, men inte tillsammans med dig. Men också ett antal år. Det är ett dilemma idag i den här föreningsvärlden. Och inte bara då i Örebrocyklisterna. Utan hur många medlemmar finns det där? 600-700?
Ja, 700.
Ja, och det är svårt att få upp en styrelse.
Ja, det är jättesvårt. Och jag tror det är generellt för alla typer av ideella föreningar. Alltså att medlemmarna tycker, nej men jag är ju med, jag betalar medlemsavgiften. Då har jag gjort mitt.
Mm. Det är så det funkar idag, alltså, så det är svårt. Men ni fick ihop en styrelse i varje fall.
Vi fick ihop en styrelse, så vi kan nog fortsätta att vara en av Sveriges bästa cykelklubbar. Nu är Örebrocyklisterna har ju ändrat lite inriktning kan man säga. Från att ha varit en elitcykelklubb så är det numera mest motionsverksamhet då.
Precis, och det, så ser det ut för många föreningar faktiskt. Det är problem med rekryteringen i svensk cykel. Och det borde finnas någon form av recept. Och jag vet att det diskuteras lite här och det diskuteras lite där. Tittar vi i Norge, de har haft framgångar på den professionella nivån och det har bra tillströmning av ungdomar som börjat cykla. Danmark likaså, men Sverige är det iskallt för närvarande att vara cyklist. Så kanske behöver vi några internationella framgångar.
Ja, men spionerar man någonting på hur de gör i Norge och Danmark, vet du det?
Ja, jag tror tyvärr inte att man tittar nog lite mer med avundsjukt på hur de har det och att vara mycket roligare att jobba så. Men det händer ju inte av sig självt att det blir föreningar som sätter igång. Först och främst måste man ju ha någon, liksom, något inträdesbiljett så tillvida att intresset måste ökas. Sen är det ju ändå ett hårt arbete att få dit ungdomar. Och när man väl har fått ungdomarna till föreningarna så måste man ju hålla kvar ungdomarna. Man måste ha någonting att erbjuda. Någonting som finns kvar över tid också. Så att där har man väl möjligtvis att kunna se och lära av Norge. Tänk att vi ska behöva lära av Norge när det handlar om cykel.
Ja, visst. Ja. Ja, precis. Men det vill bara hacka i så att det är så.
Ja,
eller hur?
Ja, så är det. Ja.
Ja, du, på tal om Norge och cykel och allt, det var ju skid-VM precis nyligen då innan vi spelade in det här. Och du var ju där.
Ja, jag var där på dagar faktiskt. Ja. Och det är klart att det är kul att titta på skidor och jag älskar verkligen skidsport. Men det är ju en fenomenalt smal idrott om vi säger så. Konkurrensen är ju... Nu får ni hålla för öronen, ni som är skidälskare. Den är tämligen minimal. Det är inte många utövare som håller någon högre klass. Det är alltså toppen på världsmästerskapet. Sen finns det inte speciellt mycket mer. Men vilket intresse och vilken folkfest och allt det där, det älskar jag verkligen. Men skidåkningen har ju också samma problem. Trots då att vi har fixstjärnor som Charlotte Kalla och Johan Olsson och Marcus Hellner och allt nu vad de heter. Inte speciellt många ungdomar håller på med längdskidåkning.
Men du, kan det vara, alltså jag sitter nu, jag fick en teori precis just nu. Kan det vara Facebook-syndromet?
Hur tänkte du?
Jo, alltså Facebook, när Facebook dök upp, då var det mest yngre som hängde där. Mm. Sen så börjar medelålders bry ut sig, precis som de medelålders gör när det handlar om motionscykling, om motionsskidåkning och sånt. Och då drar kidsen åt något annat håll.
Mm. Det kan vara det.
att det är inte så hippt att varken cykla eller åka skidor eftersom farsan och morsan håller på med det.
Men jag har hört att Facebook är stort i Norge också bland i medelålder. Men de har många cyklister och mycket skidåkare. Nej, jag tror att det kanske kan vara lite någonting annat. Men vi måste bry oss om våra ungdomar. Jag tror att det handlar lite grann om det här individualistiska samhället väldigt mycket. Och egocentreringen. Det handlar mycket om min eget motionerande och så. Och sen att kunna tänka sig att avsätta 2-3 kvällar i veckan att bjuda på det jag har till andra. Det är det tror jag är ett problem idag.
Mm, absolut. Mm. Skidsäsongen, den är ju i princip slut. Och samtidigt så drar ju cykelsäsongen igång för de här riktiga puritanerna som gillar att titta på män företrädesvis som svettas i lykra. Kanske inte svettas så mycket så här års som fryser näsan av sig på de centraleuropeiska vägarna.
Ja, jag har ju ägnat mig på Twitter. Både du och jag finns ju på Twitter. Och jag har ju ägnat mig ett antal veckor nu att varje söndag kväll rapportera om hur många cyklister som hittills har vunnit internationella cykeltävlingar. Alltså sådana som finns med i den internationella kalendern. Och hittills i år, 2015, vill jag minnas att jag skrev att det var i söndags var det 103 olika cyklister som hade vunnit internationella cykeltävlingar 2015 och de var från 32 nationer. Och jag gör det där lite grann för att visa på hur fruktansvärt stor cykelsporten är ur ett internationellt perspektiv. Också som individuell idrott. Alltså 103 cyklister har redan vunnit internationella cykeltävlingar. Det är mycket det. Det tror jag knappast någon annan individuell idrott ens kommer upp i under en hel säsong. Ja, kanske någon enstaka, men inte det många idrotter. Och vi kommer landa runt med 600-700 cyklister tror jag säkert när vi summerar det här fram i december månad. Eller kanske mera, kanske till och med 1000 olika cyklister som vunnit internationella cykeltävlingar. Och bland dessa då, säger låt säga att det blir 1000, så är det en handfull svenskar. Fler är det inte. Men norrmän har redan vunnit. Alexander Kristoff, som är den absolut största norska cyklisten numera, har redan vunnit 4 stycken cykeltävlingar. Alexander Kristoff som också blev utsett till årets namn på idrottsgalan i Norge. Alltså slog alla de här duktiga skidåkarna. Och det var ju folket som röstade om det. Så cykelsporten är stor i Norge.
Det är häftigt när de till och med överglänser då, de norska skidåkarna. Ja. För att de tror man att de är betraktade som gudar nästan i Norge.
Ja, det är de nog förvisso också. Men alltså, cykelåkningen, även om norrmännen klagar på att de inte får tillräckligt mycket utrymme i förhållande liksom, mot just skidåkare. Som, det är ju verkligen en nationalsport. Så syns i varje fall de norska duktiga cyklisterna i mediebruset där. Men de har samma problem som vi har många gånger haft i Sverige. Att komma igenom hos media om hur stor cykelsporten är och vilken status de faktiskt har. Men Alexander Kristoff, han är hur bra som helst.
Så honom lär vi få höra mer om?
Det får vi göra, säkert.
Ja. Har vi några svenskar då?
Ja, det är rätt tunt, tyvärr, alltså, måste jag säga det. Det är bröderna Ludvigsson som jag hoppas mest på. Tobias och Fredrik Ludvigsson i Alpecin Giant som laget heter numera. Det är de två som jag tror allra mest på varje fall för på lite sikt. Annars har vi haft ett svagt år så till vidare att vi tappar ju Thomas Löfqvist har avslutat sin karriär, Fredrik Kessiakoff har avslutat sin karriär, Gustav Larsson som tillhör samma generation, han kör numera i ett mindre lag i Danmark, så att på något sätt är karriären på ett vägs ände snart också för Gustav Larsson. Han kommer blixtra till här och då, det kommer han att göra. Men han kommer knappast tillbaka till den stora arenorna med Tour de France och det här i framtiden. Det är svårt att tänka mig.
På damsidan då?
Damsidan, där är det bra. Emma Johansson, alltså. Men Emma Johansson och Charlotte Kalla, alltså det är ungefär samma nivå på dem. Men alltså Emma Johansson är totalt okänd i Sverige, medan Charlotte Kalla är guden i svensk damidrott. Håller på med konditionsidrott i bägge två. Emma presterar hela tiden bland de absolut bästa, de 2-3 bästa cyklisterna i världen. Ja. Tyvärr så får de då inte lika mycket utrymme och det i sin tur beror på att damcykel inte är på samma nivå som herrcykel när det handlar om medialt intresse. Men det ser relativt bra ut får man väl säga då.
Gött, och sen gillar jag nu de här vårklassikerna som kör igång. Då är det inte så mycket tjafs heller när man kollar på tv om att det är dåligt väder när de cyklar. Jag blev så trött på skid-VM när man gnällde så över snön.
Ja, men det var ju Johan Olsson bra. Alltså, det är ju en utomhusidrott. Så är det. Ibland har man tur, ibland har man otur. Och det är väl det som är själva grejen, just man är utomhus och cykel. Alltså, det är ju stentufft distanser och så vidare. Men framförallt, som du säger, också vädret här. Det kan vara cykeltävlingar som kommer... kommer att gå i 3-4 plusgrader och ösregn och så vidare. Och så ska man tävla 23-24 mil och ibland kanske ännu längre. Ja, jag gillar klassikerna. Det är två fantastiska månader som faktiskt inleds just idag när vi spelar in där. Eller imorgon, den 5 mars, är det GP Samyn. Det är liksom det första liksom, som vi visar på Eurosport. Men annars började ju liksom vårklassikersäsongen sista helgen i februari. Det gör jag ofta det med Het Nieuwsblad, som tävlingen heter. Mm. Och det blev Ian Stannard som vann. Lite imponerande faktiskt. Stannard som vann, var lost med 3 stycken Etix Quickstep-åkare. De heter Quickstep tidigare, nu år heter de Etix som första namn. Så vann han. Britten Stannard, som dessutom försvarade, vann ju också i fjol. Och sen blev det brittisk seger dagen efter också. Kyrne, Bryssel, Kyrne. Semiklassiker kallas de där. Och då var det ju Mark Cavendish som redan vunnit 6 tävlingar i år. Och ändå har han åkt på dyngpisk ett par gånger i Argentina. Han inledde säsongen mot en ung kolumbiansk spurtare. Så det har hänt mycket i cykelbranschen redan, som ni hör.
Redan, och fortfarande ligger snön kvar. På backen.
Ja, och isen. Jag åkte skridskor i söndags. 5 friska mil på Sottern, minsann. En liten sjö. Ja, inte så lite. Jag åkte strandnära. Det var 5 mil faktiskt att åka runt den.
Ja. Men det kan inte vara mycket kvar på den säsongen då? Skridskosäsongen i Mellansverige?
Det kan nog vara ytterligare några veckor faktiskt. Okay. Om man får kalla detta, för då kan man åka skridskor på förmiddagen innan isen blir mjuk. Men tjockleken, det håller länge än på de mindre sjöarna. Hey, pretty baby, you can't sit up. Don't you hear the drummer thumping? You can't sit up. You gotta shake it like a crazy. You can't sit up. Cause the band is saying something. You can't sit up. Everybody is a jumping. You can't sit up. You gotta slap out.
Dovellis heter gruppen, You Can't Sit Down heter låten. Apropå skridskåkning som vi pratade om alldeles nyss, då kan man ju inte sitta ner när man åker griller. Ju. Däremot när man cyklar. Det här är cykelradion.se.
Mm. Det var lite cykelsnack här innan musiken, men vi har ju också en hel del, vi har ju nästan varje avsnitt i varje fall någon form av reportage, och då har jag hittat en spännande kille att snacka med, Thomas.
Ja, Fredrik Hertzman, alltså symaskinens betvingare. Det är en jobbakompis till mig. Det här är så kul, man upptäcker saker hos arbetskamrater som man inte riktigt var beredd på. Fredrik, han Det är en sån här friluftsmänniska. Han paddlar kajak och han springer mycket och sådär. Men sen så började han på med triathlon här för något år sedan. Och det som han fastnade för, det kanske inte är så konstigt, det var cykelmomentet.
Såklart. Såklart. Det gör ju alla. När man varför provar en riktig cykel så fastnar man. Det är liksom ni som eventuellt lyssnar på det här programmet och ännu inte har fastnat för cykel. Ni kommer att fastna när ni börjar.
Tro oss, så är det bara. Och, men sen behöver det inte gå så illa som för Fredrik. För han spårar ur ganska snabbt. En del gör det.
Ja, de blir, han nördat ner sig.
Ja, ja, det började med att han hade väl någon cykel och sen så skaffade han en till och sen så en tredje som fick hänga på väggen i sovrummet och nu står det en cykel på, i vardagsrummet på någon hylla där och det, han tillverkar cykelhjul och ekrar med konstiga såna här korsekringar som inte finns någonstans och det vi ska föra om i reportaget. Han har nu också börjat på med en tillverkning av cykelkepsar. För han tycker inte det finns några schyssta kepsar att få tag i. Så att han gör egna helt enkelt.
Ja, det är häftigt. Alltså. Och cykelkepsen, alltså, den har ju nästan dött ut. Alltså. Det är den här amerikaniseringen, anglosaxifieringen av cykelsporten med långa svarta strumpor och baseballkepsar på prispallen. Jag tackar Fredrik för att han tar upp det här med cykelkepsar. Ja, för det är ju nog visst. Jag följer ju också på Twitter Caps Not Hats. Kolla in den får ni se, för där också hyllar man just cykelkepsen som den optimala, ultimata och den enda huvudbeklädnad man ska ha när man har klivit av cykeln, cykelkepsen.
Ja, nej, men då sticker vi hem till Fredrik. Du hör ju symaskinen här hur rasslar här i vardagsrummet. Så att, nej, men jag undrade egentligen, det var hur 17 Fredrik kom det så att du började på med att sy cykelkepsar?
Det började väl egentligen med att jag hittade en ganska cool cykelkeps på nätet från en firma som heter Psychology. Med C då. Och tyckte väl den var lite cool och beställde den och den passade ingen vidare. Och sen växte det väl fram. Alltså, det här med kepsar, det är svårt. Jag har aldrig varit en kepsmänniska. Och i somras så skulle jag springa Ironman. Det är mycket utomhusträning. Och det blir ju soligt efter ett tag. Och när man har en sån fräsig frisyr som jag har.
Det vill säga ingen hår alls.
Ja, precis. Lite snyggt och välvårdat helt enkelt. Så blir det väldigt soligt. Och solkräm rinner i ögonen när man blir svettig och inget trevligt. Och försökte även då få tag i någon typ av löparkeps. Och de satt ju inte heller någon vidare på min skalle. Men fick tag i någon cykelkeps som verkade rätt vettig. Och så tänkte jag det att men det här är ju grejen. De var ju dessutom väldigt sköna att ha under hjälmen när man var ute i skogen och körde mountainbike och så vidare. Så att det blev en sådär liksom lite favoritplagg. Som jag började använda just bara för att slippa solen i ögonen och det var faktiskt ganska skönt att ha någonting under hjälmen. Men på den vägen är det väl. Och sen så har väl jag lite problem med det här cykelmodet idag som är väldigt mycket grälla färger och man ser ut som en julgran. Jag är väl lite mer inne på den här lite mer retro-looken eller gråa färger. Min senaste grej nu är väl att jag har snöat in lite grann på återvunnet demintyg. Och det är också så här gammalt intresse. Jag älskar jeans och lagar dem till de i princip faller sönder. Det är då de är som skönast precis innan man är tvungen att göra sig av med dem. Men då kan de få lite nytt liv som kepsar istället. Då är de så här lite lagom inslitna.
Alltså jag kan ju förstå det där, att du inte hittar någon keps som du tyckte var snygg och så. Men alltså därifrån till att då tillverkar jag väl mina egna kepsar. Alltså det steget är jag lite intresserad av faktiskt, hur det gick till.
Ja, men det är väl lite min person. Jag gör saker och ting själv, jag gillar det. Jag bygger cyklar själv, jag har tidigare hållit på att bygga motorcyklar själv. Jag gör möbler, har gjort. Och när jag gick på gymnasiet för massor av år sedan så sydde jag även lite kläder och sådär själv. Så att det har lett det har en viss tendens att spåra ur när man hamnar på något sånt här område.
Men du, hur ska en bra cykelkeps vara då? De du hittade var ju uppenbarligen inte så bra då, som fanns på marknaden.
Nej, de som jag hittade var... Det fanns, jag hittade en i Danmark som jag tyckte var satt väldigt bra. Som jag har haft lite som inspiration när jag gjort mina egna mallar och sådär. Sen har det varit en ganska lång process. Jag tror jag sydde en 20-30 olika varianter som jag har slängt på olika ställen innan jag hittade liksom en form som jag verkligen gillade och som flera andra också verkar gilla. Den verkar passa de flesta. Det är en bra cykelkeps ska ha lagom lång skärm. Det ska vara lite sol- och vindskydd utan att den är i vägen när man sätter sig och lutar sig ner över styret på cykeln. Det ska fungera även med ett bockastyre. Den ska vara relativt mjuk i tyget. Det får inte vara några såna knappar eller sådana saker som det är på många kepsar. Utan det ska ju vara, den ska ju så att säga fungera och sätta under hjälmen. Man ska inte behöva ta av sig kepsen för att ta på sig hjälmen, utan den ska gå och ha under. Sen tycker jag den ska vara snygg. Jag fastnade lite för grann nu för ett tyg som är, det är lite tjockare än bom eller en, det är lite tjockare än vanlig lakansväv, så här indisk bomull, vet säkert många vad det är för någonting. Lite strukturerad, lite känsla i, eller man ska säga, den är, det är lite liv i tyget, och sen är det då dessutom naturfärgat, så att det blir inte den här hårda färgen, utan det blir en ganska mjuk, trevlig färg. Den är trevlig att titta på och den är skön att ha på sig. Sen får en cykelkeps inte heller flyga av, utan det är bra om det är någon typ av resår. Jag syr in en rejäl resår i nacken så att man kan, dels så passar den fler och dels så sitter den faktiskt kvar på huvudet när det kommer en vindpust.
Hur går det till att göra en keps då? Från början, från ax till limpa, hela vägen?
Ja, om man börjar med de kepsarna som är mer standardkepsar, så börjar det ju helt enkelt med en bit tyg. Och sen så får man ju se till att man får det på rätt håll så att det sträcker sig på rätt håll och på rätt sätt och sådär. Men jag har gjort lite metallmallar som jag då lägger ut på tyget och försöker maximera så att jag inte får så mycket svinn utan får ut så mycket delar som möjligt på en tygbit. Och sen skär jag ut det där med en rullkniv. Det blir 6 bitar tyg har jag räknat ut på en keps. Så långt kan jag räkna. Och det är väl så där, i radio så kanske man ska beskriva det lite som att det är 4 bitar som ser ut lite som en påvemössa. Så att det är en ganska bred bas och sen så blir det 2 toppar på änden uppe. Och de där syr man sen ihop så att kepsen i slutänden då blir rund. Så det är 4 delar och sammanlagt då, blir det 8 sömmar. För att göra liksom själva kalotten. Och sen så gör man en skärm av 2 halvrunda tygdelar som man då också syr ihop. Och för att få lite stadga i dem så trycker man in plastbit. För till att börja med så använde jag glasslock, Big Pack lock. Och de var helt perfekta. De gick alldeles utmärkt att tvätta i 60 grader och... Nu rekommenderar jag nog inte att man tvättar tygerna i mer än 40, men de tålde det mesta och funkade jättebra. Problemet var bara att jag blev jävligt trött på glass. Så att efter mycket letande så hittade jag faktiskt ett plastmaterial som är snarlikt och har samma egenskaper ungefär. Som, ja, man skär ut en liten skärmbit helt enkelt så syr man in den i de här tygdelarna och sen så fäster man den på resten av skärmen, eller resten av kepsen då, som man får en skärm. Och sen så sen får man helt enkelt sy in lite något kantband på insidan så det ser lite snyggt och redigt ut och sen så är det klart.
Alltså, när man tittar på dem, de är ju, känns ju otroligt välgjorda och välsydda. Inga trådar som hänger och slänger och sånt där. Alltså, är du skräddare på något sätt, eller?
Nej, men jag är noga. Jag har ganska svårt att göra saker ting halvdant. Och det är väl kanske lite det som spårade ur här från början också. Då, att, när man väl hade börjat så ville man göra det lite så här fullt ut så det blir ett bra resultat i slutändan. Och sen var det väl kanske svårt att sluta. Så nu, ja, nu finns det kepsar.
Vad ska du göra med dem då? Det är massvis med kepsar ligger här och flera på gång.
Ja, jag har väl laddat upp lite grann här nu. Jag tänkte väl lansera en liten hemsida där det ska gå att köpa sen ifall man är sugen. Och så.
Så att det är inte bara för eget bruk de ligger där?
Nej, jag har ju provat en massa olika varianter och de varianter jag blivit nöjd med, där har jag ju i alla fall en i vardera sort och färg som för att använda och se hur de funkar och se hur de blir när man har tvättat dem några gånger och sådär. Men i övrigt så har jag nog tänkt faktiskt att göra mig av med dem.
Mm. Vi får lägga ut någon länk på Cykelradions hemsida om man eventuellt är sugen. Jag ska ta lite bilder på dem här också. Men det här jeansstuket, det är det senaste jag har förstått.
Ja, det är väl det som jag brinner mest för just nu. Det har ju många dimensioner. Alltså att hitta då det rätta jeanstyget. För att de görs ju nu då av... Jag gör dem av återvunnet emintyg. Så till att börja med så är det en liten utmaning att hitta ett lite tunnare jeanstyg. Som blir bra att sy kepsar av. De absolut tjockaste jeansen går ju bort då. Men förvånansvärt mycket av det som finns då på second hand och så vidare är ganska tunna jeanstyger. Jeansen är ju inte längre liksom ett arbetarplagg utan det har ju blivit en modeplagg och därmed så ska det ju också vara lite bekvämt. Och då blir det tunnare kvaliteter som är alldeles utmärkta att sy kepsar av.
Så att det är återvunnet tyg där, så det är ju lite miljötänker här.
Ja, men samtidigt så är ju ett par favoritjeans liksom, de är ju som sagt som bäst när man är på väg att kasta bort dem. Och de delar som man använder till kepsarna, det är ju kanske inte just de delar som blir slitna, utan de hålen som blir på ett par jeans, på knäna och i baken och sådär, de delarna använder man egentligen inte, utan det är lårens baksida och byxben och så vidare. Och de, som sagt, det är ett par väl inslitna jeans har en väldigt snygg patina, så det kan vara ganska roligt att hitta snyggt demintyg som man sen kan liksom göra någonting nytt av.
Men cykelkepsar med färdigslitna hål, det lär vi inte få se.
Nej, det kanske jag gör något åt mig själv. Men annars så försöker jag hitta liksom det som är relativt oslitet. De här håliga delarna, de går bort.
Vad är nästa steg nu då? Alltså, kommer du att utveckla det och göra liksom, blir det fler klädesplagg eller bygga cyklar, bygga sadlar?
Jag har en massa idéer, men just nu så får det nog nöja sig med kepsarna. Men drömmen är ju att göra egna cyklar. Vi har ju väldigt mycket duktigt folk här i Småland som har bra kunskaper kring hur man svetsar ihop ett par rör. Så att det kanske inte ligger helt långt borta, men som det ser ut just nu så är det inte riktigt aktuellt. Utan än så länge så håller vi oss nog till kepsarna så länge. Så får vi se lite. Det kanske blir lite tillbehör och sånt där om man hittar någonting kul. Jag bygger lite cyklar också och har väl någon gammal Eddie Merckx ram från 77 som snart ska bli färdig. Får vi se vad det blir av den.
Det känns som att det är läge för Cykelradion att fortsätta spana av den här lägenheten på Unionsgatan i Kalmar där Fredrik Hertzman bor. Tack för titeln, Fredrik.
Ja, tack själva.
Ja, det börjar med en keps och slutar med en cykel, vad tror du?
Ja, alltså, håll Fredrik till kepsarna, för där har du en mission att göra, att fylla liksom alla oss cyklister med minst varsin riktig cykelkeps. Det är, ja, att göra cyklar, det är ju ett hantverk naturligtvis, men jag tror att hitta en business i det, det vet jag inte riktigt, för det är avancerat idag. De flesta vill nog ha kolfiber ändå, som är gjort i Kina, Thailand eller vad det kan vara någonstans.
Vad säger du om Fredriks keps? Det här är en av de 3, 4, 5 första han tillverkade.
Jag tycker det är snygg. Dessutom passar den mig perfekt i storlek, den här. Det är en klassisk cykelkeps, såklart. Och den här är ju också helt fri från reklam. Fler och fler vill ju köra helt utan reklam. Jag vill ju gärna att det står cykelradion.se på min. Eller något annat häftigt.
Rosie Flower var det där med Bicycle, passande nog här i cykelradion.se.
Ja, vi har ju som ni vet våran vanliga lyssnartävling, och vi är glada faktiskt för att återigen har kunnat kontraktera oss, eller på att säga, vi sponsrade i år igen med utav Kalas. Så vi kommer även under hela den här säsongen kunna erbjuda ett pris, det vill säga en tröja, en cykeltröja från oss till er som svarar rätt på våran lyssnarfråga. Och det är en ny design i år igen på Cykelradions tröja, så det är ju 5:e designen, eller rent av 6:e.
Ja, jag har tappat räkningen.
Jag tappar räkningen, för kolla i garderoben, ja, för du har ju sparat någon av varje, va?
Ja, om du frågar min fru så har jag sparat alldeles för mycket.
Ja, men man kan inte, alltså, det är två saker. Man kan inte ha för mycket cykelkläder och man kan inte ha för mycket cyklar i garaget.
Nej. Det är, så är det bara.
En mänsklig rättighet att få ha hur många cyklar man vill. Jag tror det finns faktiskt en stadga i FN på det. Så kan det vara. Ja. Jo, hur som helst hade vi en lyssnarfråga på våran uppesittarkväll.
Mm.
Och den handlade ju om det här utställningen, det här museet, eller ska vi säga, inte ett museum, utan det är ju en utställning av två belgiska ikoner. I Bryssel så finns den här utställningen, och den gäller ju fram till början på juni månad, eller till och med fram till midsommar. Och att Eddie Merckx var den ena ikonen var ju inte så överraskande när det är cykelradion.se. Det svåra var ju att veta vem var den andra ikonen.
Och just det.
Vi fick ju en... vi kan väl faktiskt säga och vara lite ärliga här att det var lite färre svar än vad vi brukar få in, men det tror vi, åtminstone tror jag det, att många hade annat att pyssla med på uppesittarkvällen, och sen kanske man avskräcktes av att det var just en uppesittarkväll, så man kanske inte har lyssnat lika många gånger som...
Kan vara så.
Kan vara så, ja, precis. Men det var Jackie X, Formel 1-föraren och förare av många andra fordon, som var den andra belgiska ikonen då, som var vår fråga.
Och även om vi inte fick in så jättemånga svar, så de som har kommit in har varit rätt. Och den först öppnade rätta lösningen, rätta svaret, kom ända från... Nu är det Norge igen.
Ja, är det? Ja. Det är internationellt det, ja.
Alf Nygren, Trondheim.
Ja, härligt. Alf Nygren. Och när kom det in då?
Det är den 24 december 00:13, alltså 13 minuter in på julafton. Kom det. Så att det var den första öppnade rätta lösningen. Ja,
det är bra. Vi gratulerar Nygren till det.
Stort grattis. Det kommer en tröja med posten.
Då blir han glad.
Det hoppas vi.
Såklart.
Det blir alla som får de här tröjorna.
Då blir det, ja. Precis, ja. Men vi har ju såklart en ny lyssnarfråga. Så nu får ni höra upp här lite grann. För nu tänkte jag liksom att knyta ihop det här med Falun och Falkenberg. Falkenberg är ju en av de orterna där världsmästerskapen på cykel har varit flest gånger. Och Falun är en av de platserna där skid-VM har varit flest gånger. Så där är det ju på samma nivå. 4 gånger för övrigt på bägge ställena. 4 gånger i Falkenberg och 4 gånger i Falun. Och nu på världsmästerskapen i Falun så var det mest Norge, men det var mycket Sverige. Och det var få andra länder som tog medalj. Och en av dem som tog medalj, det var Alex Harvey, kanadensaren. Han tog medalj, om jag säger på rak arm, kommer jag i alla fall ihåg att han tog medalj på skiathlon. Som det heter skiathlon, inte som Anders Blomqvist säger skiathlon. Så får vi rätta in det. Skiathlon. Jag blir lite irriterad när jag lyssnar. När den ena reportern eller kommentatorn säger skiathlon och den andra skiathlon. Skiathlon, säger i alla fall. Det tog Alex Harvey medalj i varje fall. Och hur får jag ihop det här med Falkenberg? Hur får jag cykelfråga runt omkring detta?
Jag är idel
öra. Det var nämligen så att när cykel-VM gick i Falkenberg 1979, så var jag en av deltagarna. Jag var inte ensam, för då hade jag varit världsmästare. Och då har jag inte suttit här förmodligen. Det var många på startlinjen på amatörklassen som jag tillkörde i den gången. Men gick i skapet i början, men sen krokade jag lite grann på slutet. Tog mig väl i mål och blev väl typ 103 eller något sånt här. Svenska landslaget bodde på ett hotell. Det var för övrigt samma helg som de har utsåg Laban Arnesson till förbundskapten i fotboll. Då kan ni tänka hur länge sedan det här var. Hur jag kunde koppla... Jag kommer ihåg det. Det var som en chock att Laban Arnesson hade blivit förbundskapten i fotboll i varje fall. Så det kom ner där till det här lilla hotellet, det här familjehotellet. Där var det så att där bodde det svenska landslaget och det kanadensiska landslaget. Och en av de här kanadensiska killarna hade jag lite tränat någon liten sväng med honom, och sen satt vi och snackade. Det är nämligen så att han, den killen, är pappa till Alex Harvey. Så nu är alltså frågan, vad heter Alex Harveys pappa i förnamn? Där har ni lyssnarfrågan den här gången.
Det var lite att bita i, kan jag säga.
Ja.
Ja, nej, men kan man det här, ja. Då drar man iväg ett mejl till redaktionen snabela@cykelradion.se. Ja.
Det gör man.
Det gör man.
Och det är, kan vara googlebart, tror jag. Detta.
Det kanske kan vara.
Kan vara, precis.
Ja, nej, men vilken fråga.
Vilken rysare, va?
Ja, en riktig rysare. Ja. Ja, nej, men du, ska vi avslöja lite grann vad vi ska göra nästa gång? Nästa program. På tal om rysare, alltså. Vi fick ett mejl här för ett tag sedan från en tjej, Fredrika Ek från Sundsvall, som skrev att hon skulle iväg på en cykelrunda.
Ja, och inte en sån liten runda.
Nej, utan faktiskt den värsta rundan man kan tänka sig, nämligen runt jorden.
Häftigt.
Det är riktigt häftigt. Den 8 mars startar hon från Sundsvall och åker söderut.
Mm. På min pappas 80-årsdag.
Jaha,
ja,
du ser.
Det är bra.
Det kan sammanträffa hela tiden. Och är det så att man ska åka jorden runt från Sundsvall och börja med att cykla söderut, då kommer man att passera de här trakterna varifrån vi spelar in det här programmet just nu. Så att jag har stämt möte med Fredrika på hennes resa. Vi vet inte riktigt när eller var vi ska ses.
Men i trakterna här varje fall.
I trakterna, ja. När hon passerar så ska jag leta rätt på henne. Och så ska vi ta ett snack med henne. Och sen är tanken att vi ska kunna följa henne till och från.
Ja, jättehäftigt. Mm. Då får vi ett resereportage, ja. Och vi får hur det kan vara sökta i andra länder. Och vi vet ju ganska väl hur det är att sökta i Europa. Men jorden runt, och misstänker att hon kommer att komma på ställen där man inte har cykelbanor överallt.
Ja, det skulle jag nog tro att... Ja. Den risken är överhängande.
Ja, det kommer bli spännande för henne. Och varför gör hon det här då?
Ja, dels gör hon ju det för att hon tycker det är kul. Mm. Alltså det handlar inte om att slå något rekord eller att liksom bli den yngsta eller äldsta eller ha mest packning eller minst packning. Ingenting sånt, utan hon tycker att det ska bli kul. Hon kom på det här när hon var ute och cykla för något år sedan på en sån här cykelsemester i Europa. Det här vill jag göra mycket mer. Och sen så ska hon också samla in pengar med hjälp av en välgörenhetsorganisation då. Så att tanken är att hon ska få varje mil sponsrad med 100 kronor av olika människor på olika sätt. Dra in de med pengarna till en organisation som framförallt hjälper utsatta kvinnor på olika sätt.
Mm, spännande, kul.
Det är ett riktigt häftigt projekt.
Ja, alltså. Ibland tänker jag, men nu tänker jag kanske lite dumt. Jag tänker att både du och jag är ju inte 23 eller 27 år gamla, utan vi är ju inte ens som har slå ihop 23 och 27. Men vi är till och med äldre än det, var och en för sig då. Att de gör vilka häftiga grejer många gör idag. Eller så gjorde folk mycket häftigt förr också, men jag tror det var mindre utsträckning för. Och andra sidan var det ännu mer strapatserikt för. Det är ju liksom lite lättare att hålla kontakt och sånt med nära där hemma och så vidare. Jag har en arbetskamrat, han berättade bland annat att han hade ju rest runt här i mitten på 70-talet igen, och bland annat var det Afghanistan och här. Det var ju, och på den tiden gick det inte några kommunikationer, och han hade kommit överens med sin mamma att hon skulle skicka brev till honom, och det var ju på någon poststation i Kabul. Där dit skulle de skicka det här, och han hade ju ingen aning om han skulle komma dit, men det fanns ett brev från mamma där som han suttit och skrivit. Så att det gick att göra på lite andra sätt förr då, i fall.
Ja, jo, det, alltså, men, jag vet ju, jag var ute och tågluffade 1975, och då, om man då skulle kontakta hemmet, då var man ju tvungen att skicka vykort redan någon av de första dagarna för att vykortet skulle hinna hem innan man själv var tillbaka efter 4 veckor.
Ja, och det var den kontakten man hade på 4 veckor. Ja, det har ändrats väldigt mycket.
Det har gjort.
Men det är kul med de här unga människorna. Det är också kul när äldre gör också snäggare, för det är ju att många pensionerar sig och sen gör man en sån här något liknande. Men jorden runt här, hon är inte det första som har cyklat jorden runt, det kommer hon inte bli, långt därifrån. Men hon kanske blir den första som cyklar just den här vägen, det är säkert.
Men det tror jag också. Och sen så skriver hon också på sin hemsida om en av anledningarna varför hon vill göra det här, det är ju det att den här totala friheten, alltså hon bär med sig allting hon behöver på cykeln, allting har hon, och är liksom sköter sig själv. Alltså totalt fri, alltså det är ju lite häftigt.
Ja, visst är det.
Och just att man med hjälp av en sån pass enkel konstruktion som en cykel är, kan då ta sig för egen maskin
runt jorden.
Och om hon får åka flygmaskin för att ska till Australien och sådana ställen också, det är ju svårt att cykla över havet då, men...
Ja, det känns okej.
Jag tycker det är helt okej faktiskt.
Och det fryser väl aldrig på så man kan cykla på isen där.
Nej, tveksamt om det blir så pass tjock is att ens Adam som skulle våga åka på den.
Det är ois året runt där.
Ja, det är ois året runt. Ja. Mm. Ja, nej, men sen, du, jag har ett annat sånt här cykeltips förresten innan vi lägger på locket på den här sändningen. Ska se vart jag gjorde av det. Det är Sveriges Radio bjuder på en del pärlor, rätt vad det är. Och den här hörde jag en dag bara av en ren händelse. De har ju något, ett program i P1 som heter Radiokorrespondenterna. Och där för några veckor sedan, och det här finns kvar på SRs hemsida, så leta rätt på P1 där och Radiokorrespondenterna, så kan man höra Lotten Collin berätta om cykelkriget i Latinamerika. Alltså om vi gnäller på det och cykla i Sverige, så är det ingenting mot det där på vissa ställen i Latinamerika. Och hon skildrar kampen för cykelbanor i mångmiljonstäderna São Paulo och Bogotá. Och hon har själv råkat ut för en grej där. Jag ska inte avslöja för mycket, men det är väl värt att lyssna på det här inslaget, tycker jag. Det är en halvtimmes dokumentär om cykling i Sydamerika.
Den ska jag lyssna på ikväll, tror jag faktiskt. Jag har inte hört den.
Nej, ska jag rekommendera den.
Får man önska musik?
Självklart!
Ja, med tanke på att jag, förutom att jag gillar cykel, jag gillar långfärdsskridskor, så är jag fundamentalistisk Örebro hockeysupporter. Så jag skulle vilja att vi avslutar nu, i och med att Örebro hockey har gått till SM-slutspel. Det är första gången ett Örebro-lag är SM-slutspel. Så skulle jag vilja höra Med tro i våra hjärtan.
Då kommer den här. Och med det så säger vi slut för den här gången och tack för den här gången.
Tack ska ni ha.
Med tro i våra hjärtan står vi här. Och tillsammans ska vi aldrig gå isär. Vi har väntat ända sedan i vår. Delat saknaren som kommer varje år. Genom resor hjärtan sätts i brand. Och nu står vi här tillsammans.